Du lyssnar på Det förlorade landet av och med mig, Göran Rosenberg. Förord. När den här boken utkom första gången 1996 hette den Det förlorade landet med undertiteln Israel, en personlig historia. Bara en bokstav skiljer Det förlorade landet från Det förlovade landet. Och med den oöversättbara ordleken ville jag visa att detta lika mycket var en bok om ett löfte som om ett land. Och att det som var förlorat, åtminstone för mig, var löftet. Jag ville skriva en bok om de politiska idéer och judiska drömmar som hade inspirerat till en rörelse som kallades sionismen. Och som 1948 hade lett till bildandet av den stat som så starkt skulle prägla några tidiga år i mitt liv. Titelns förlorade land är landet jag förlorade på min resa från entusiastisk sionistisk pionjär i det tidiga 60-talets Israel till häpen upptäcktsresande bland tillrättalagda berättelser, bedrägliga myter och begravda historier. Detta är fortfarande till stora delar en bok om den resan, och i den meningen är den ursprungliga titeln fortfarande adekvat. Likväl övervägde jag när boken snart 30 år senare ges ut på nytt att ändra den. Det berodde inte på att jag hade ändrat något i boken. Jag har förvisso slipat texten en smula, men inte för att ändra något i berättelsen utan för att ytterligare renodla vad jag ser som det tidlösa i den. Vad som däremot har ändrats är förutsättningarna för att den ursprungliga titeln skulle kunna läsas och tolkas så som jag hade tänkt. Under de år som boken tillkom, 1992-1996, var det inte givet att Det förlorade landet också betydde själva staten Israel. Det var åren då hoppet hade väckt som fred och försoning i Israel-Palestina, och därmed möjligheterna av en annan idé för landet än den idé som för mig hade gått förlorad. Osloavtalet i september 1993 mellan staten Israel och den palestinska befrielseorganisationen PLO var en övergångsuppgörelse som sköt de svåraste konflikterna på framtiden. Med det symbolladdade handslaget mellan Israels premiärminister Yitzhak Rabin och PLO-ledaren Yasser Arafat utanför Vita huset i Washington innebar för första gången sedan staten Israels grundande ett ömsesidigt erkännande av att landet mellan Jordanfloden och Medelhavet var ett hem för två folk. Själv hoppades jag, måhända naivt, att avtalet skulle leda fram till en ömsesidigt accepterad delning av landet mellan de två folken, och med tiden till en israelisk-palestinsk federation av något slag, vilket jag såg och fortfarande ser som den bästa formen för att organisera den fredliga samlevnaden mellan två folk som blivit oupplösligt invävda i varandras minnen, oskiljaktigt sammanflätade i varandras territorier och ömsesidigt beroende av varandras tillit, erkänsla och säkerhet. Men freden och försoningen gavs aldrig någon chans. Den symboliska vändpunkten, mordet på Yitzhak Rabin i november 1995, följdes i Israel av en allt mer aggressiv ockupations- och bosättningspolitik och ett stadigt ökat inflytande för de extremnationalistiska och nationalreligiösa partier och rörelser som från första början hade motsatt sig Osloavtalet. Följden blev ett Israel som intalade sig att det för all framtid kunde leva vidare som ockupationsmakt, kolonisationsmakt och de facto apartheidstat. Att palestinierna var för svaga och splittrade för att hävda sin sak. Att Israel var militärt överlägset nog att slå ner varje palestinsk revolt och avskräcka varje regional fiende. Under några decennier levde Israel kort sagt i en bubbla av politiskt och militärt övermod, vilket de inte förr stod klart på morgonen den 7 oktober 2023, då Hamas med sitt genombrott av den säkra gränsen mellan Gaza och Israel och den blodiga massakern på uppemot 1200 intet ont anande män, kvinnor och barn riktade ett perfekt knivhugg mot staten Israels ömmaste smärtpunkt. Detta var inte bara den dödligaste massakern på judar efter förintelsen, utan därtill en massaker i en stat som historiskt hade motiverat sin existens.